Sverige från 1800-tal till 1920, sidan 66. Under 1800-talet ökade folkmängden snabbt från 2,3 miljoner år 1800 till mer än det dubbla, 5,1 miljoner 100 år senare. Och detta trots att cirka 1 miljon utvandrade till Amerika mellan 1840 och 1930. Orsakerna till den snabba folkökningen var framförallt bättre hygien, bättre kost och nya mediciner. Den stora utvandringen berodde på den snabba folkökningen och att Sverige var ett fattigt jordbruksland. När det blev känt i landets steniga skogsbygder att det var möjligt att flytta till Amerika började många fundera. I USA lockade bördig jord till lågt pris. Allt fler tog det djärva steget och lämnade sitt land och snart fanns det bolag som med segelfartyg förde utvandrare över Atlanten till USA. Utvandringen ökade snabbt och var som störst under 1880-talet då det var dåliga tider för både jordbruk och järnindustri. De svenska myndigheterna oroade sig för utvandringen men hindrade den inte. Däremot försökte man påverka folk att stanna i hemlandet. Ett sätt var att underlätta för fler att bli egna småbrukare genom att erbjuda dem att köpa statlig mark. Till vänster en bildtext. Under 1800-talet ökade även den fattiga befolkningen starkt, bland annat backstugesittarna. De som var backstugesittare hade ingen laglig rätt till den mark de bodde på. De hankade sig ofta fram genom ströarbeten hos traktens bönder. När industrier och städer lockade med bättre förhållanden försvann backstugesittarna som grupp. Bilden från början av 1900-talet visar en backstuga i Torsås, Småland. Hur försörja en växande befolkning? Sidan 66. Hur blev det fattiga Sverige ett rikt land? Vi kan inte med säkerhet besvara frågan, men vi kan peka på en rad bakgrundsfaktorer. Sverige var välorganiserat även när landet var fattigt. Den statliga administrationen var uppbyggd med en tradition av samvetsgranna ämbetsmän. Vid sidan om jordbruket, som var ryggraden i försörjningen, var järn- och skogsbruk sedan urminnes tider de dominerande näringarna i landet. Vid mitten av 1800-talet fanns så många industrier att man kan säga att Sverige i dess helhet var industrialiserat. Sidan 67. En annan viktig orsak var att den svenska befolkningen alltid varit fri att besluta om sina lokala angelägenheter. Och vid mitten av 1800-talet vidgades denna frihet till att gälla också det ekonomiska livet. En rad regleringar avvecklades, till exempel skråväsendet. Nu blev det i princip fritt fram för vem som helst, även kvinnor, att öppna skomakeri, skrädderi eller ägna sig åt annat hantverk. Det blev även fritt att lokalisera fabriker på landsbygden, vilket utnyttjades av till exempel sågverksindustrin i Norrland. Till detta kom statliga satsningar som banade väg för det privata näringslivet, till exempel 1854 års beslut om statliga stambanor och telegraflinjer. Också införandet av frimärket och decimalsystemet underlättade för handeln. Ett annat viktigt beslut som passade näringslivets behov var 1849 års läroverksreform som innebar att naturvetenskap och moderna språk fick större plats på schemat. Från år 1800 till år 1900 mer än sjudubblades den svenska produktionen av tackjärn. På grund av en ökande internationell produktion minskade samtidigt Sveriges andel av världsproduktionen från 13 till 1,3%. Nya uppfinningar gav upphov till framgångsrika verkstadsföretag som ofta kunde exportera sina produkter till andra länder. Många av dessa företag tillhör våra största än idag: LM Ericsson, Ericsson, ASEA, ABB, Bofors, SKF och AGA. Inom jordbruket användes allt mer tekniska hjälpmedel, till exempel tröskverk. Detta betydde att produktionen ökade trots att allt färre personer arbetade med jordbruk. Den växande industrin kunde därför rekrytera den arbetskraft som inte längre behövdes i jordbruket. Följden blev en gradvis folkomflyttning från landsbygden till städer och tätorter. År 1800 bodde en tiondel av befolkningen i städer. 100 år senare var det nära en tredjedel. Ännu år 1900 var ändå jordbruket den helt dominerande näringen och över hälften av befolkningen arbetade inom jordbruket, även om industrin och handeln växte. Folkrörelser och partier, sidan 67. Folkökningen, laga skifte, sidan 36, och industrialiseringen ändrade livsvillkoren för många människor. Gamla traditioner och levnadssätt från jordbrukssamhället förvandlades eller försvann. Årstidernas växlingar, som alltid varit styrande för livet på landet, fick mindre betydelse för de som flyttade till städer och arbetade i industrier. Sidan 68. Nu blev det klockan och maskinernas rytm som kom att bestämma över arbetslivet. Den gemenskap och bundenhet för människorna som fanns i de gamla byarna med gemensamt arbete och närhet till grannarna ersattes i industriorterna av fackföreningar, frikyrkor, nykterhets- och idrottsföreningar. När föreningarna spritts över större delen av landet bildade de förbund och kallades folkrörelser. De blev grogrund för politiska krav på utökad rösträtt, ändrade skatteregler och ökad nykterhet. Numera spelar folkrörelserna inte samma roll, men är fortfarande viktiga i det svenska samhället. Bildtexten till vänster. Fylleriet var ett stort socialt problem under 1800-talet och några decennier in på 1900-talet. Speciellt drabbade var, liksom alltid, de som var barn till alkoholister. Här har konstnären Anders Dahlström, 1806-69, skickligt återgivit det personliga förfallet hos några berusade män som raglar hem efter ett krogbesök. Vid mitten av 1800-talet genomfördes en förändring av den svenska riksdagen. Den då gällande grundlagen, 1809 års regeringsform, sidan 36, innebar att kungen och riksdagen delade makten. I praktiken drog sig kungen gradvis tillbaka från det politiska livet, men ännu vid 1900-talets början var det han som tillsatte statsminister. Fram till 1866 var den svenska riksdagen organiserad i 4 stånd: adel, präster, borgare och bönder. Nu infördes tvåkammarriksdagen. 2 kamrar skulle representera folket, som fortfarande till allra största delen bestod av bönder. Den första kammaren tillsattes indirekt av landstingen och de större städerna. För att kunna väljas måste man både ha en hög inkomst och en avsevärd förmögenhet. Därför blev det samhällets övre skikt, rikt folk med varierande yrken, som dominerade i den första kammaren. Den andra kammaren tillsattes vid direkta val och där dominerade den största samhällsgruppen, bönderna, med olika förmögenhet. För beslut om ny lagstiftning måste båda kamrarna säga ja. Trots reformen var det endast cirka 6% av landets befolkning, eller drygt 20% av männen över 21 år, som hade rösträtt till andra kammaren och ännu färre till första kammaren. Någon allmän rösträtt fanns således inte, men krav på detta ställdes med allt större eftertryck. Under 1800-talets sista decennier organiserade rösträttsrörelsen, främst liberaler men senare också socialdemokrater, återkommande demonstrationer och möten för allmän och lika rösträtt. Sidan 69. Först mot 1800-talets slut uppstod riktiga politiska partier. Kring år 1900 fanns 3 ungefär lika stora grupperingar i riksdagen. Högern, ett samlingsnamn för främst större jordägare, industriägare och högre tjänstemän. Liberalerna, främst affärsmän, tjänstemän och arbetare, samt socialdemokraterna, främst arbetare och tjänstemän. Bönderna, som var den största samhällsgruppen, återfanns främst hos de 2 förstnämnda grupperna. Uttrycket vänstern var vid denna tid ett samlingsnamn för liberaler och socialdemokrater. I rutan läser jag: Unionen med Norge. Sen Kalmarunionens dagar hade Norge i praktiken varit som en dansk provins. År 1814 bildades dock som ett resultat av Napoleonkrigen en union mellan Norge och Sverige. De båda länderna skulle ha kungahuset och utrikespolitiken gemensamt. Norrmännen ville redan från början ha maximal självständighet medan den svenska regeringen försökte stärka unionen. Efter mitten av 1800-talet blev relationerna allt mer ansträngda. Steg för steg och med nationalistiska argument flyttade norrmännen fram sina positioner och i juni 1905 förklarade Stortinget, Norges riksdag, att unionen var upplöst. Känslorna i Sverige var upprörda och många krävde militär aktion mot Norge. Den svenska regeringen valde att förhandla. Efter överläggningar i Karlstad träffades i september 1905 en uppgörelse som innebar att unionen avvecklades fredligt. Kungen Oscar II blev nu enbart svensk kung medan norrmännen valde en dansk prins till kung under namnet Håkon den VII. Den svensk-norska unionen har i efterhand sett som ett tvångsäktenskap för Norge som något landet fick acceptera för att så småningom bli självständigt. För Sverige var det en sorts ersättning för förlusten av Finland 1809, men aldrig detsamma. Finland hade i nära 600 år varit en del av Sverige, medan Norge redan vid unionens början blev en egen stat. I eftervärldens ögon har unionsupplösningen sett som ett exempel på att unioner kan upplösas fredligt om bara de inblandade parterna är civiliserade nog. Klassmotsättningar och arbetskonflikter, sidan 69. Stansamhället vittrade bort under 1800-talet, men istället blev klasskillnaderna av stor betydelse. Sidan 70. Hur mycket man ägde blev avgörande för vilken samhällsställning man kunde få och hur livet skulle gestalta sig. Klassmotsättningarna tog sig uttryck i kampen om rösträtt, men också i konflikter på arbetsmarknaden. Arbetare kunde strejka för högre lön och arbetsgivare kunde låsa dem ute från arbetsplatsen. Lockout. För att förbättra arbetarnas arbetsförhållanden bildades fackföreningar som till en början var kamporganisationer. De gick så småningom samman till fackförbund som i sin tur 1898 bildade Landsorganisationen i Sverige, LO. För att möta fackförbundens ökade tyngd organiserade sig 1902 de privata arbetsgivarna i Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. Några år senare accepterade SAF principen att en anställd inte kunde avskedas för att han gick med i facket. Storstrejken 1909 blev den dittills största konflikten. Flera års lågkonjunktur ledde till att SAF ville sänka arbetarnas löner och man tillgrep lockout för att sätta kraft bakom orden. LO och sin sida manade till storstrejk i hopp om att hotet om att såväl stat som kommuner och företag skulle sluta att fungera skulle leda till att arbetsgivarna mjuknade. Istället fortsatte samhällsmaskineriet att fungera bland annat genom frivilliginsatser eller strejkbryteri, vilket innebar att strejkkassorna tömdes och hela strejken misslyckades. Många strejkande arbetare fick inte gå tillbaka till jobbet efter strejken och andra vräktes från sin lägenhet. Det var fortfarande vanligt att arbetarna bodde i företagets bostäder. Bildtexten uppe till vänster. Även i Sverige uppstod bilindustrier. I Malmö fanns maskinfabriksaktiebolaget Scania, betyder Skåne på latin. Bilden visar ett arbetsmoment i Scanias verkstad vid början av 1900-talet. År 1911 slog Scania ihop med Vagnfabriks AB i Södertälje, Vabis, och blev lastbilstillverkaren Scania Vabis, senare enbart Scania. På så sätt har det latinska namnet på Skåne kommit att förknippas med Södertälje. Sidan 71. Demokratin bryter igenom, sidan 71. Den ökade läskunnigheten och friheten att bedriva handel innebar att människor själva fick bestämma sitt yrke och också lättare kunde flytta. Det ansågs inte längre självklart att endast personer i högre ställning skulle få bestämma över landets styrelse. Allt fler krävde rösträtt. En fråga som påverkade rösträttskampen var den allmänna värnplikten. Försvaret var under hela 1800-talet fortfarande uppbyggt på det gamla systemet med indelta soldater som var torpare när de inte gjorde militärtjänst. Genom industrialiseringen förändrades den militära tekniken och nu krävdes ett modernare försvar med fler soldater. Allmän värnplikt infördes 1901, vilket gav ytterligare tyngd åt rösträttskraven. Den som förutsätts ge sitt liv för sitt land ska också kunna delta i det politiska livet, menade rösträttsanhängarna. Den allmänna och lika rösträtten kom att införas i etapper. Den första ägde rum 1907-9, då en högerregering under statsminister Arvid Lindman lyckades få riksdagens stöd för en kompromiss som innebar att 75% av männen fick rösträtt till andra kammaren och att antalet röster för en och samma person vid kommunala val inte skulle överstiga 40. Kvinnorna, både den borgerliga och den socialdemokratiska kvinnorörelsen, hade kämpat hårt för att också kvinnorna skulle få rösträtt, men riksdagen tog ingen hänsyn till det. Bildtexten till höger. Införandet av kvinnlig rösträtt 1921 gjorde det viktigt för de politiska partierna att rikta sitt budskap till både kvinnor och män. Samtidigt infördes proportionella val till riksdagen, vilket betydde att partierna skulle få det antal platser i riksdagen som motsvarade deras andel av rösterna. Den vidgade rösträtten innebar att högern gick tillbaka, men med ett proportionellt valsystem kan även partier utan egen majoritet i riksdagen få ett betydande inflytande. I första kammaren behöll högern makten och kunde på så sätt hindra en mer genomgripande förändring av grundlagarna. En annan fråga var hur regeringen skulle utses, av kungen eller riksdagen. Enligt parlamentarismen är det parlamentet, alltså riksdagen, som bestämmer vem som ska vara statsminister. Olika uppfattningar om detta ledde fram till borggårdskrisen 1914, en konflikt mellan kung Gustav V och den liberale statsministern Karl Stav. Stridsfrågan var vilken storlek försvaret skulle ha, men de hade också olika syn på hur landet skulle styras. Gustav V utgick från grundlagens bestämmelser om kungens ledande roll och statsministern från parlamentarismens principer om riksdagens ledande roll. Sidan 72. Liberalerna och Stav hade lovat att minska försvarsutgifterna, men då den internationella situationen blev allt mer hotfull protesterade försvarsvännerna. Trots att Stav gjorde eftergifter kvarstod kritiken. I februari 1914 genomfördes en stor demonstration i Stockholm, det så kallade bondetåget. Cirka 30 000 försvarsvänner uppvaktade kungen och anhöll på slottets borggård ett tal som gick emot regeringens försvarspolitik. En öppen konflikt utbröt mellan kung och statsminister. Regeringen avgick några dagar senare och efterträddes av en regering med endast ämbetsmän, inga politiker, under ledning av hovrättspresidenten Hjalmar Hammarskjöld. Borggårdskrisen var sista gången kungen personligen drastiskt ingrep i det politiska livet. Första världskriget pågick från 1914 och ledde till att det neutrala och avspärrade Sverige led brist på livsmedel. Våren 1917 blev förhållandena olidliga och på många håll demonstrerade arbetare, både kvinnor och män, mot höga livsmedelspriser och mot hungersköld, som statsministern kallades av sina kritiker. Affärer plundrades och affärsinnehavarna pressades att sänka sina priser på livsmedel. Den första stora demonstrationen ägde rum i Västervik den 16 april då ett par tusen arbetare såg till att brödpriserna sänktes och att staden upplät gratis mark för potatisodling. Ett soppkök startade för de svältande. Hammarskjölds regering fick stark kritik för nödsituationen. År 1917 vann vänstern valet till andra kammaren och en ny regering bildades av liberaler och socialdemokrater under ledning av liberalen Nils Edén. Gustav V accepterade alltså parlamentarismen och därefter har den bestått i Sverige. Den är också inskriven som princip i den nuvarande regeringsformen från 1974. Bildtexten till vänster. Gustav V mötte de uppvaktande deltagarna i bondetåget 1914 genom att hålla ett viktigt tal, Borggårdstalet. Kungen markerade tydligt att han ansåg regeringens försvarssatsningar helt otillräckliga, vilket ledde till regeringens avgång. Nedanför talarstolen på podiet syns övriga manliga medlemmar ur kungafamiljen. Livsmedelskrisen hade ökat klassmotsättningarna. Extrema socialister hoppades och många borgerliga fruktade att något slags revolution skulle utbryta i Sverige, precis som i Ryssland, Tyskland och Österrike-Ungern. Kvinnoorganisationerna hade inte givit upp efter nederlaget 1907-9 utan hade fortsatt kampen för kvinnlig rösträtt. Där medförde att riksdagen 1918-19 var enig om att genomföra grundlagsändringar som innebar allmän rösträtt för kvinnor och män vid riksdagsval. Sidan 73. Också vid kommunalvalen blev det nu allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Alla röstande hade i fortsättningen en röst. 10 år efter männen fick således också kvinnorna rösträtt. Till höger en bildtext. För högern var det viktigt att framställa socialismen som ett hot mot både hemmet och samhället, som något okänsligt och mekaniskt som kan rulla in över våra gränser. På en affisch från 1920 representeras socialismen av en stridsvagn från första världskriget. I rutan högst upp läser jag: de politiska partierna bildas. Under 1910-talet formades det svenska partisystemet, men flertalet partier har äldre rötter. 2 partier är betydligt yngre. Socialdemokraterna bildas 1889. Folkpartiet Liberalerna bildas 1904 som Liberala samlingspartiet. Moderata samlingspartiet bildas 1904 som Allmänna valmansförbundet. Centerpartiet bildas 1913 som Bondeförbundet. Vänsterpartiet bildas 1917 som Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Kristdemokraterna bildades 1964 som Kristendemokratisk samling. Miljöpartiet de gröna bildas 1981 som Miljöpartiet. Frågor till texten. 1. Vilka stora förändringar i människors livsvillkor skedde när landet industrialiserades? 2. Vilka reformer underlättade Sveriges industrialisering? 3. En femtedel av befolkningen emigrerade till Amerika. Varför? 4. Vad innebar borggårdskrisen? 5. Vad menar man med påståendet att parlamentarismen infördes 1917? Diskussionsfrågor. 1. Varför var just järn- och skogsindustrin viktiga vid Sveriges industrialisering? 2. Hur kan man förklara att Sverige blev en demokrati? Sidan 74. Detta är en bildsida. Texten till bilden finns högst upp till vänster på sidan 75. En tysk affisch för OS i Berlin 1936. Sidan 75.